Så kan du slå upp andra Mosebok. Vi ska titta lite grann på vår vän Mose. Du som många av er kan den här berättelsen, gissar jag, ganska väl. Men jag vill bara nämna jättekort för dig som kanske inte är så beläst ännu i Bibeln. Du jobbar säkert på det, gissar jag. Mose, han är ju jude och... Men hans mamma gömde honom där när alla judiska barn skulle dö, så får han ju växa upp som prins i Egypten, kan man ju säga, för att sammanfatta det enkelt. Och i 40 år så var han ju en del av Egypten där. Men sen så drabbades han av lite en jobbig situation. Han slog ihjäl en egyptisk vakt och blev rädd och flydde, och så tillbringade han de kommande 40 åren i öknen, mer eller mindre vallade får. Han blev fåraherde istället. Så han gick från prins till fåraherde. Och när han är 80 år gammal så kommer vi in i den här berättelsen. Och det är ju jättehärligt att höra att det finns någon annan än Moses som åker ut på missionsfältet och gör nya saker i en ganska hög ålder. Det är fantastiskt. Men jag gissar att... Mose här, när han gick omkring och vallade sina får som 80-åring, inte liksom hade så jättemånga nya drömmar och sådär, utan han tänkte nog ändå att liksom livet var på väg att ta slut. Han hade gjort sitt. Liksom. Jag tror det. Vi läser då från Andra Mosebok kapitel 3, vers 1-12, så det blir ett antal versar här nu i stöten. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen, varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Och då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, för han bävade att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna, föra dem ut ur landet, upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, en plats där det bor kananier, hetiter, amorier, perisser, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur Egypten förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig. Och här är tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört ut folket ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Och det som händer i följande versar här, vi läser inte det, det är ändå att Gud lovar Mose att de kommer lyssna på dig. För Mose, han är ju inte så sugen på att göra det här, och det kan man ju faktiskt förstå, det är en ganska jobbig grej. Alltså som 80-åring åka tillbaka till ett land där man är efterlyst för mord och gå till kungen där liksom och be, ja men nu ta det här folket ut. Alltså det är ju en vansinnigt stor grej liksom, och han är inte sugen på det. Men Gud lovar honom, de kommer att lyssna. Så går vi till kapitel 4 och läser fem versar där från kapitel 4, vers 1-5. Men Mose svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom, vad har du i handen? Och han svarade, en stav. Och Gud sa, kasta den på marken. Och när han kastade den på marken så förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen och ta den i stjärten. Och då räckte han ut handen och grep ormen och den blev återigen till en stav i hans hand. Och Herren sa, så ska det tro att Herren deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. En liten parentes kan vi ju slänga in här kanske. Det här märkliga miraklet, det här som tydligt övernaturligt, skulle få bli ett tecken på att Mose inte bara pratade, att det faktiskt Gud låg bakom. Och i Apostlagärningarna 2:22, när Petrus har sin första predikan efter andeuppfyllelsen, så säger han ju till folket: Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till genom under och tecken. Det behövdes någonting mer än bara ord, till och med för Jesus. Om till och med Jesus behövde undertecken för att bekräfta sina ord, som jag är helt övertygad var mer fantastiska än någon människas har varit, så tänker jag att vi får ju aldrig tro att det räcker med ord bara för oss. Utan vi måste sträcka oss efter andens gåvor. Få detta i funktion mer och mer. Någonting som händer i Sverige nu, men vi får inte tröttna i det. Ord räckte inte för Mose, ord räckte inte för Jesus. Orden behövdes för att bekräftas. Orden behövde bekräftas av under och tecken. Vi läser också 2 eller 3 verser blir det väl i andra Mosebok 4. Lite längre ner. Kapitel 10-12, eller vers 10-12. Trots liksom att Gud har lovat, jag ska vara med dig, jag ska lägga orden i din mun och allt det här. Han har fått det här miraklet som han kan få utföra. Så säger Mose då i kapitel 4, vers 10. Då sa Mose till Herren: men Herre, jag är ingen ordens man, varken förr eller nu när du har talat till din tjänare. Jag är trög i talet, har en trög tunga. Och Herren sa till honom: vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Det är inte jag, Herren. Gå nu, jag ska vara med din mun. Jag ska lära dig vad du ska säga. Och där läser vi inte mer Bibeln för tillfället. Trots allt detta, trots att Mose får kanske den tydligaste gudsuppenbarelsen som någon har i Bibeln, så avslutade han det här med att säga: nej, men jag är fel gubbe, sen någon annan, jag kan inte det här. Och Gud blir faktiskt arg, upprörd. Så det som händer är att Moses bror Aaron får den här uppgiften att tala istället. Men Mose, han ska fortfarande säga vad Aaron ska säga. Så Gud är ändå ganska schysst, Mose får göra det här, men han behöver inte prata då. Han slipper den biten. Men innan vi tittar på 3 punkter, jag ska förhoppningsvis beta igenom den ganska snabbt, så bara vi tittar lite till på vem Mose är som får den här enorma uppgiften. Jag skulle kanske vilja påstå att det är den största utmaningen som någon i Bibeln får. Det är ofantligt stort. Tänk dig tanken att hela Sveriges befolkning skulle vara slavar i Ryssland under Putin. Sverige tömt liksom. Och du har när du var 40 år dödat en rysk soldat och flydde till Polen. Jobbar där nu på en bondgård och är 80 år gammal. Och så kommer Gud och säger: nu ska du åka tillbaka till Ryssland. Du ska knacka på dörren hemma hos Putin och du ska säga till honom att nu ska han släppa alla svenskar och de ska tillbaka till Sverige igen. Och där är det inte tomt med människor. Där bor en massa danskar och tyskar och norrmän numera. Skulle någon vara sugen på den uppgiften? Det är en jättestor uppgift. Man förstår att inte Mose är så sugen. Dessutom ser han ju på sig själv som en totalt misslyckad människa. Han hade allt de första 40 åren i sitt liv. Han bara sabbade det. Han vågade inte ta sitt straff. Han vågade inte stå upp. Han flydde. Liksom, han är misslyckad. Han ser på sig själv som misslyckad. Och många andra skulle nog hålla med honom faktiskt. Och det är till honom Gud kommer med den här uppgiften. En människa hade ju kanske tänkt att nej, men jag letar upp någon som är duglig liksom. som har lite meriter, som inte har sabbat allt i livet. Men Gud går kanske till en av de mest misslyckade som finns i området där och ger den här enorma uppgiften till. Och det tycker jag är en liten tröst när man tänker på sin egen tjänst. Så att säga, vi behöver inte vara så särskilt perfekta. Vi kan vara ganska trasiga. Och Gud kan lösa det. Gud går med oss. Den första punkten då, vardagen blir helig mark. Mose, han ute och vallar sina får som han har gjort många gånger, som han gör hela tiden. Och den här gången fick han för sig, nej men nu går vi till Horeb. Där finns det nog lite grönt gräs den här tiden på året. Han gick liksom inte dit med förhoppningen om att det skulle hända något särskilt. Ungefär som vilken människa som helst går till jobbet varje dag för att jobba. Och det är kanske inte alltid man har förväntan av att det ska stå en ängel eller någonting framför en. Utan han gick dit för att jobba. Men mitt i hans vardag, mitt på hans arbetsplats, så dyker Gud upp. Och det tycker jag är spännande. För det är inte så att Mose går till någon särskild helig plats. Det är inte så att han hittar den där gömda dalen där Gud bor. Det är liksom inte så det är, utan Gud vill få kontakt med honom. Gud dyker upp på hans arbetsplats och då blir det helig mark. För att Gud dyker upp. Vi ska förvänta oss, du och jag, att Gud kan möta oss också så här. Mitt i vardagen. Att vår vardag kan få bli helig mark. Att Gud kan få använda oss där. Kanske på ett oväntat sätt. Eller kanske bara väldigt naturligt och enkelt. Att det som i vanliga fall bara är en arbetsplats, en lunchrestaurang eller ett tråkigt klassrum eller ett möte på pensionärsföreningen, att plötsligt dyker Gud upp, plötsligt blir det som vanligtvis är en vardag helig mark. För Gud uppenbarar sig, Gud vill göra någonting genom dig. Så vill jag säga med den här punkten då, jo, att vi ska vara lyhörda för vad Gud vill göra i vår vardag helt enkelt. Vi har alla ett jättestort uppdrag tillsammans. Vi som församling är ju Kristi kropp. Vi tillsammans ska göra det som Jesus gjorde ensam. Men det är ändå ganska häftigt att Jesus själv säger att ni ska göra samma saker som jag. Till och med större. Visst är det ganska spännande. Det är det uppdraget som du och jag är en del av. Och det uppdraget utför vi inte liksom bara här, för de här väggarna. Utan vi ska utföra det framför allt där ute. För det är där de människorna finns som behöver höra om Jesus, som behöver möta honom. Vardagen kan bli den platsen där du får vara med om det här. Och det vet jag att väldigt många är. Men fortsätt att be och förvänta dig att vardagen kan bli en helig stund. Kanske får du be med någon på fabriken, på ICA eller var du än är. Jag satt i Kroatien en gång på en solstol och hade det ganska skönt. Men Gud, han tar ju aldrig semester. Han lät inte mig göra riktigt heller. Satt där och bredvid mig satt två italienare, en man och en kvinna, ett par. Och så plötsligt så upplever jag att jag ska dela ett profetiskt tilltal till dem om deras äktenskap. Jag har ingen aning om vilka de här människorna är. Så jag presenterar mig som att jag är präst. Jag tänkte att det går bättre hem hos italienarna. Och de blev jätteglada när jag delade det här, jätteglada. Men det var ganska utmanande faktiskt att göra det. Att ens våga tro att det var ett tilltal från Herren. Men jag satt ju inte och sökte honom precis, utan det bara kom så där. Och då brukar det ju vara Gud liksom, när det bara dyker upp så där plötsligt. Och ibland så ger ju Gud oss sådana här speciella uppgifter och kallelser som kanske tar oss i en annan riktning än vad vi hade tänkt också. Faktum är ju det att våren någonstans 1997, kanske 3 veckor efter att jag hade blivit kristen den 12 april 1997, så står jag och tar på mig byxorna på morgonen på Järnvägsgatan i Vänersborg. Och då talar Gud, när jag fått i ena benet i byxorna. Mer vardagligt än så blir det liksom inte. Och jag är ingen morgonmänniska, så jag tänker inte på morgonen. Det tar en stund innan jag liksom kopplar upp mot mig själv. Liksom. Och definitivt inte lyssnar jag inte efter Gud den morgonen. Så kan jag säga. Jag kan väl också tillägga att jag har egentligen i hela mitt liv önskat att få ha något slags arbete där jag kan sitta själv och inte behöva jobba med så mycket människor och definitivt inte tala. Jag skolkade från skolan för att slippa muntliga redovisningar. Jag räckte sällan upp handen för att jag var rädd för liksom, jag trodde inte att jag kunde få orden ur min mun. Så det här när Gud talade den och säger att du ska predika, sa han. Så blev jag stående så ett tag. 5 minuter tror jag. Tänkte, va? Tänkte precis som Mose, nu har du nog kommit till fel person. Faktiskt. Men sen så gjorde jag väl lite annorlunda än Mose. Jag tänkte att okej, nej men han löser väl det då på något sätt. Man får börja gå och så kanske det löser sig längs vägen. Vardagen blir helig mark, första punkten där. Förvänta dig det. Sök det. Den andra punkten, vad är det du kan? Mose ifrågasätter liksom att varför Gud kommer till honom. Han säger att folk kommer inte lyssna på mig. Jag har trög tunga, jag har ingen talare. Och då svarar Gud och säger, vad är det du har i din hand? Det är ju en ganska intressant fråga för han ställer den. Och då tittar han ju, ja det är en stav. En stav som han själv har letat upp helt säkert och snidat till lite grann. Ett mänskligt verk, mer eller mindre. Ett arbetsredskap som man gick omkring och petade på får med. Väldigt oansenligt redskap som han var trygg och bekväm med. Och det redskapet blir också ett redskap som får en väldigt framträdande roll i tjänsten för Gud. Sen, det var inte bara att det kunde bli en orm. Det är den staven som Mose tar och slår ner i Röda havet och så delar det sig sen. Hur tror ni han kände sig om ni tänkt på den någon gång? När egyptierna kommer bakom och när han står där och laddar. Kommer det här funka? Det är den staven som han håller över Israels armé när de strider. Och när han inte orkar hålla den så går det dåligt för dem i striden. När han orkar hålla den så går det bra. Och många andra grejer. Den staven som var liksom ett mänskligt redskap fick bli till användning i Guds rike på ett väldigt påtagligt sätt. Så frågan är till dig och till mig, vad har du i handen? Vad är det som du kan? Vad har Gud lagt ner i ditt liv? Som kanske är det mest vardagliga, enkla som du kan tänka dig. Gud kan använda dig. Kanske är det en målarpensel. Skiftnyckel. En förmåga att administrera. Ja, ingen aning. Det finns hur mycket grejer som helst. Man behöver inte dra upp massa exempel. Och det är du som vet vad det är du har i handen. Vad det är som Gud har lagt ner i dig. Med största sannolikhet så vill Gud använda de gåvor och talanger som du faktiskt har. Och göra det där du faktiskt är. Så tror jag att det är för de allra flesta. Sen kommer Gud ibland och liksom tar den precis ur sitt sammanhang och kastar den in i någonting helt annat. Men i de allra flesta sammanhang så vill Gud nog använda dig där du är med det du har. Men du behöver överlåta det till Gud. Låta det få bli ett välsignat redskap. Det är samma sak med kung David innan han var kung. När var den lilla pojken, när han kommer och ser Goliat stå där och gorma och skrika och häda Gud, så upprörs han. Och vad får David använda för redskap? Ja, men en stenslunga. Det som han var trygg med, det som han använde varenda dag. Gud kan ta våra enklaste gåvor och talanger och grejer och göra precis vad som helst med det. Men vi måste överlåta det i hans hand. Det är som den brödundret med de 5 bröden och de 2 fiskarna. Och de 15 000 människorna. Och Jesus säger till sina lärjungar, ge dem att äta. Och de svarar, men vadå, ska vi gå och köpa mat till alla de här människorna? För de tänker ju automatiskt mänskligt. Men vad har ni, frågar de. Ja, vi har 5 bröd och 2 fiskar, och var inte ens deras. De fick leta upp en kille som hade varit smart, eller hans mamma säkert, var smart nog att skicka med det. Så välsignade Jesus det, så gav han det tillbaka, så började han dela ut. Och märkligt nog tog det inte slut, istället blev det mer. Men de var tvungna att gå själva. De var tvungna att själva bli fascinerade över vad som hände. Vad har ni? Frågade Jesus. Och det är den frågan han ställer till dig och mig också. Vad är det du har? Använd det. Börja använda det. Och så kan det kanske bli någonting helt annat i slutändan. Jag tror att Gud många gånger använder oss på områden som vi är bekanta med. Och så får det kanske bli som en språngbräda sen. Till någonting större. Kanske något större inom samma område som vi är bekanta med. Eller kanske att det leder till någonting annat. I Moses fall så följde ju staven med honom. Men den fick en liten annan liksom innebörd och kraft på något sätt. Och hans uppgift blev lite annorlunda. Fast å andra sidan, istället för får så fick han ju valla runt människor i öknen. Så han var ju ganska van vid det. Jag vet inte vilka som var lättast att valla, om det var människorna eller fåren. Men ta till dig av det här. Gud kan använda dig där du är och genom de gåvor du har. Och så kan det växa sen. Och det sista är nu då. Gud kan även ge dig sånt du inte har. Mose ansåg sig inte kunna tala. Och antagligen kände han sig inte som någon större ledare heller, gissar jag. Men Gud sa tydligt, jag ska vara med din mun och jag ska lära dig vad du ska säga. Och de löftena finns ju i Bibeln för dig och mig också. Att när vi står i olika situationer så kommer Gud hjälpa oss. Den helige ande kommer hjälpa oss också med orden. För det viktigaste när man vittnar eller på olika sätt försöker peka på Gud inför människor, det är ju inte ordens innebörd alla gånger eller att de är perfekt uttalade, utan det är ju liksom den kraften som kommer från Herren som träffar människors hjärtan som gör att de förstår. En människa blir inte frälst för att man säger perfekta ord, utan en människa blir frälst för att de får möta Jesus. Det är liksom när de möter honom som de blir frälsta. Inte när de möter dig och mig. Men vi ska ju vara med där. Det är det som är grejen. Vi ska gå. Vi ska tala. Vi ska be. Vi ska hjälpa människor. Vi ska på alla möjliga sätt visa liksom att den kärleken som bor här inne faktiskt är på riktigt. Men det är när vi gör det, då kommer ju nästa växel, himlens växel, och se till att det blir levande liksom. Orden blir levande. Jag har befrälst här nere, satt där någonstans, tredje bänken bakifrån tror jag. Så predikade Joakim Sjöberg, och jag tyckte faktiskt att han predikade halvbra den gången. Jag fick ju resa med honom sen ett antal år, och han var mycket vassare i vanliga fall, men hans svärfarare hade dött tror jag dagen innan eller någonting, så han var nog lite ur balans. Men det var något annat. Det var inte hans ord som frälste mig, utan det var att jag fick möta Jesus. Att den helige andes kraft bara föll över mig och forsade igenom mig. Och att Jesus talade till mig. Så det är det vi får med oss. Lita på det liksom. Och så behöver vi inte alltid använda ord heller, utan våra gärningar kan ju vittna om den Jesus som bor i oss också. Men vi behöver bära med oss den här vissheten att Gud faktiskt har förmågan att ge oss det som vi behöver. Även om det är sånt som vi inte har. Jag kan känna ganska mycket att jag har fått kanske lite av gåvor jag inte hade från början. Och Gud kan göra det, verkligen. Och det måste vi ta med oss. Längs med vandringen med Jesus får vi helt enkelt öppna för att Gud leder oss också in i nya uppgifter och ger oss nya gåvor. Det som vi från början kanske inte hade kunnat föreställa oss. Jag tror inte att Mose hade kunnat föreställa sig att det skulle bli som det blev. Allt gick inte klockrent för honom. Men Gud var med honom. Israels folk kom till slut in i Kanans land. Kung David hade inte kunnat föreställa sig det som skulle hända honom. Och man kan ju ta vilken biblisk figur som helst faktiskt. Petrus till exempel, när han stod där och rensade fisknät. Att han skulle bli den personen bredvid Jesus som är den mest kända människan i hela världshistorien. Jag tror inte han tänkte på det när han stod där och såg Jesus komma gående på håll. Och plötsligt dyker han upp, Jesus, i våra liv. Och då kan vara precis vad som helst hända. Gud hade tänkt att Moses skulle både tala och vara ledare på alla områden. Men han ville ju inte det. Så Aaron fick den gåvan istället. Men, och det här tycker jag är ganska härligt. Med tiden så ledde Gud Mose också in i den uppgiften. Faktiskt. Man skulle kanske kunna vilja tänka att han tackade nej till den gåvan, så han fick inte den gåvan. Men han fick den gåvan. Men han fick bara mjukstarta lite. Så småningom så hamnade han där Gud hade tänkt från början. Och det finns kanske en och annan här. Jag har också varit där man ibland har känt att man ska göra någonting. Kanske haft en kallelse, någonting man ska göra för Herren. Så har man liksom backat istället för att gå framåt. Men det finns nya chanser. Och det kan bli riktigt bra. Gud är faktiskt rätt schysst. Han tvingade inte in Mose i detta, utan gav honom tid att växa in i uppgiften. Och faktiskt under de 40 år som sen kommer så hände ganska mycket med Moses självbild. Den där ängslige, rädde mannen som såg på sig själv som oduglig blev någonting annat i slutändan. Och vi ska avsluta med det, att läsa från femte Mosebok, kapitel 32. Och kom ihåg nu att Mose sa, jag har en trög tunga, jag är ingen talare, de kommer inte lyssna på mig, jag är ingen ledare. Liksom, han tryckte ner sig själv fullkomligt. Men vad är det han säger i vers 1 här? Lyssna ni himlar, jag vill tala. Han ska snacka lite här nu. Och då vill han inte bara att Israels folk ska lyssna, nu ska himlarna lyssna också, för nu ska jag tala, säger Mose. Det är lite annorlunda än det lät från början, eller hur? Vi läser de här fyra första verserna. Lyssna ni himlar, jag vill tala. Hör du jord, min muns ord. Som regnet ska min lära droppa, som daggen ska mitt tal flöda. Som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar, för alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Ja, visst är det häftigt? Att den där killen som inte såg på sig själv som någonting, som är slapp gåvan att tala plötsligt, eller inte plötsligt, men 40 år senare, så är det någonting helt annat. Lyssna ni himla, jag vill tala. Mitt tal flödar som regnskurar på gräs. Ja. Ja, jag tycker det är coolt. Jag har nog någon gång i historien tänkt att men tackar man nej till det Gud vill ge, så får någon annan det, så får man inte det. Men det verkar som att Gud har lite större nåd än så. Ni människor kanske tänker så, men Gud tänker inte så. Och det vill jag verkligen skicka med. Och för jag har mött genom de här åren som jag nu varit pastor, det har blivit alldeles för många. Nej, inte blivit för många. Men det känns som att jag inte skulle vara riktigt så gammal. Så möter jag ändå regelbundet människor som kommer och är faktiskt ganska betyngda med detta. Att man kanske upplevt att man skulle bli missionär. Eller det kan vara alla möjliga saker som man liksom tackat nej till. Och undrar liksom om man kan få en chans till. Man verkligen bär på en börda. Och jag tror att Gud skulle, om du skulle vara en av dem, att du skulle kunna släppa den bördan och istället vara fri och tjäna Gud med glädje den tid som finns kvar. Om det är många eller få år, det vet inte vi. Men istället för att bära på en börda som tynger ner. För Gud är nådens Gud. Han vill att vi ska göra bra saker hela tiden. Han vill att vi ska be mycket. Vi ska känna honom på alla sätt. Men han är också ofantligt villig att förlåta och ge människor nya chanser. Det får vi aldrig glömma. Och det som kanske idag känns som en stor utmaning kommer Gud hjälpa dig att genomföra. Jag kommer ihåg någonstans där hösten 97 tror jag det var. Jag skulle vara med i förbundsteamen här i församlingen. Jag kunde inte för mitt liv fatta hur det skulle kunna gå. Att jag skulle kunna be så att människor fick ett gudsmöte. Men då gick jag bredvid Roger. Det är en väldigt bra gubbe att gå bredvid. För när han ber då händer det grejer. Kom ihåg när han bad för Johannes när han var några månader gammal. Barnvagnen stod där nere och bara skakade. Och det var kanske för att du skakade vagnen, men jag tror faktiskt att det var Guds kraft. Det var häftigt. Ja, men man växer, man får vandra och så växer man in i det. Och det som känns svårt, plötsligt känner man, men det här funkar. Det här kan jag göra. Okej, vi kan väl stå upp tillsammans. Vi ska gå in i nattvardsstund alldeles strax. Men jag tänkte vi tar en liten stund och ber bara. Innan jag släpper fram Björn här igen. Om det är någonting i den här predikan eller i något annat, som någon sång eller något som vi har delat tidigare i gudstjänsten som på något vis har slått an någonting i ditt hjärta, så tror jag det är Gud som liksom har pekat på någonting. Och ta med det då i den här bönen. Det kan bara vara en allmän längtan att verkligen få använda de gåvor som man har för Herren. Överlåta det på nytt i hans hand. Så låta Gud välsigna det man har. Det lilla man har kanske man tycker. Jag tycker ofta att jag har väldigt lite. Och så när man överlämnar det till Gud liksom. Och det kan du göra. Men skulle det vara också så att du har burit på någon besvikelse eller att du har sagt nej till någonting som du vet att Gud har egentligen önskat att du skulle göra, så kan du också lämna det och be om att få en ny chans. Och, ja. Vad det än är som liksom Gud eventuellt har väckt hos dig, så bara be över det i den här bönestunden. Ja, Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är konungars konung, du är herrarnas herre. Vi tackar dig för korset, herre. Vi tackar dig för att du bar vår synd på korset. Du gjorde det möjligt för oss att komma till himlen den dag vi lämnar den här jorden. Men du har mycket större planer än så. Du vill att vi redan här och nu ska leva ett liv med stora bokstäver. Ett liv i överflöd, vilket jag tror betyder ett liv där man känner att man lever. Det liv i överflöd helt enkelt. Glädje, harmoni, frid, liv. Vi tackar dig för att du är en givare av liv. Och jag vill be i ditt namn Jesus Kristus att du ska röra vid mig och alla mina vänner som är i det här rummet nu. Kom helig ande, kom med din kraft. Förlös liv över din församling, Herre Jesus Kristus. Tack för att du förlåter den som eventuellt bekänner någon synd eller bekänner någonting som den bär på. Tack för att du lyssnar. Tack för att du förlåter, Jesus Kristus. Men jag vill också förlösa gåvor, Jesus. Jag ber i ditt namn, Jesus Kristus, att du skulle förlösa och förstärka gåvor. Ge mod, Herre, att verkligen vara ett vittnesbörd för dig där vi är i vår vardag, Herre. Använd oss, Herre Jesus Kristus, och låt församlingen här också få bli den här platsen dit vi kommer för att tillbe dig och där vi kommer för att växa och formas till lärjungar, och så går vi ut och gör skillnad i den här världen. I ditt namn ber vi, Jesus. Amen. Varsågod och sitt.